Nåväl, nu ska vi gå till texten. Och den text som jag upplever att jag har fått från Herren, det är ju till er och det är till lyssnarna. Vi har alldeles nyligt tagit nattvarden då. Och då har jag läst nattvardstexten på olika sätt ett antal gånger när vi har tagit nattvarden. Dels för att hålla nattvardstexten och dels för att undervisa kring det. Och min huvudgrej i det hela, det är liksom att nattvarden, första nattvarden, där instiftades också Nya testamentet. Jesus säger det. Och vi ska liksom förstå att det verkligen är så, för att det är en mycket viktig händelse. Det gamla är förbi och det nya, något nytt har kommit. Alltså gamla testamentets texter sammanfördes i Kristus och fullbordades. Inte helt, han ska ju komma tillbaka också. Men liksom till den delen. Det betyder inte att gamla testamentet är något fel på. Men det är mer frågan om historien. Och egentligen är det nya testamentet vi ska fördjupa oss mer i då. Ibland kan det vara bra att läsa gamla testamentet, för det finns ju liksom en del vishet som förklarar gamla, nya testamentet också på ett bättre sätt. Men det är Jesus det frågan om. Han är uppfyllelsen, han är vägen, och det är den vi ska hålla oss på. Lagen, judarna följer fortfarande lagen, men de kommer inte till himlen på det. De ska bli frälst de också. Och Gud har ju lovat att det kommer att bli så. De kommer att bli frälst så småningom, så vi kan känna oss lugnt för dem. Men det är när de ser att Jesus är den utlovade Messias. Det kommer att ske då när han återkommer till jorden. Den här första nattvarden, jag går direkt från Lukas 22 kapitlet och 21 versen då. Här har de alltså delat brödet och bägaren. Och då fortsätter ju den här måltiden. Och då säger också Jesus så här i 21 versen: men se, den som förråder mig, han har sin hand med mig på bordet. Till människosonen går bort som det är bestämt. Men be den människa genom vilken han blir förrådd. Då börjar de diskutera med varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra detta. Det var 12 lärjungar här. En av dem skulle förråda. Och det var ju Judas. Och nu går jag inte igenom alla texter kring Judas, men Judas, han var ju sin särskilda personlighet. Och att han förrådde Jesus, det gjorde han ju för pengars skull. Och man kan fundera på han, Judas, han var ju också en människa, han, som hos alla andra. Så när han började gå med i lärjungaskaran, så fick han ju ett visst förtroende från de andra lärjungarna. Han var ju kassör, om det fanns kassörer då, men det var han som skötte tillgångarna i varje fall. Han hade väl de egenskaperna förmodligen, och de andra hade förtroende för honom. Så det betyder liksom att han såg ju ganska ordentlig och trovärdig ut, Judas. Men Jesus visste nog hela tiden att han skulle förråda, och lät det ske, för att så var det, var bestämt så helt enkelt, det skulle bli så. Och så småningom så ingick då Judas en pakt, kan man säga. I första hand då med fariseerna och överste prästerna då. Han fick 30 silverpengar för att peka ut och visa vem Jesus var, så de kunde gripa honom. Och å andra sidan fariseerna och överste prästerna, de i sin tur hade ju liksom en överenskommelse med romarna. Och romarriket, de fyllde ju två funktioner, kan man säga. Den politiska, eller tre funktioner. Den politiska, den militära och den ekonomiska makten. Och det religiösa. Och de här faktorerna tillsammans såg till att Jesus blev förrådd. Hängd. Eller korsfäst. Och till det mutar de Judas. Men hur kunde de muta en av lärjungarna? Ja, Judas uttryckte väl en viss besvikelse. Och man kan förmoda att han var ganska besviken över att när han gick med i skaran, då såg han Jesus som den utlovade konungen. Så det kan tänkas att Judas faktiskt ville vara med tidigt i gruppen, så att han kanske kunde bli den nya regeringens finansminister eller någonting. Han ville bli någonting stort. Och när han såg vad Jesus kunde göra för under, ja, men när de skulle betala skatten, så då skickade ju bara Jesus ut dem och fiska. Och så fiskade de med pengar som de betalade skatten med. Det var inte svårare än så. Ja, men tänk dig stackars Judas då, som förmodligen var ganska så girig på pengar. Man kan tänka sig att sälja en människa för 30 silvermynt. Då betyder pengar mer än livet för en sån människa. Så det var Judas. Han var ju naturligtvis förledd av djävulen. Men det fanns ju egenskaper hos honom som djävulen använde sig av. Det är den ena personen som jag tänkte läsa om. Jag har läst om han nu. Det är Judas. Den andra personen kommer vi till nu. Och då hoppar vi ett antal versar framåt till Lukas evangeliet 22 kapitlet och 31 versen. Simon, Simon. Det är alltså Petrus det frågar om. Se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom: är det med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Han sa vidare till dem: när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknar ni då något? De svarade: nej, ingenting. Men nu, sa han, ska den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Så jag säger er att på mig måste det ordet fyllas som står skrivet: han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt. Då sa de: herre, här är 2 svärd. Han svarade dem: det räcker. Petrus, det är en annan personlighet. Petrus, han hade ju var beredd att följa Jesus enligt sin mun i varje fall, utan att få något betalt, utan att tjäna någonting på honom. Om man så måste gå i fängelse, om man så måste gå i döden, så sa han i varje fall. Så de intentionerna fanns ju hos honom. Sen är det frågan om hur ärligt sådana uttalanden är när det verkligen kommer till kritan. Det är rätt lätt att säga: Jesus, jag är beredd att dö för dig. Ända tills man står i situationen, då först vet vi vad är det. Och så var det för Petrus också. Men Petrus, han, om man fortsätter att läsa här, när de hade gripit Jesus efter Getsemane, då står det så här om Petrus: och han gick ut och grät bittert. Det står i 62 versen. Alltså när tuppen hade galit 3 gånger, då vände sig Jesus om och tittade han i ögonen, och då var det klart. Märk väl vad Jesus hade sagt innan här. Jesus sa så här: och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Alltså det här att han förnekade Jesus betyder att han måste omvända sig. Han har alltså vänt sig bort ifrån Gud. Men Jesus säger: när du en gång har omvänt dig, när du har blivit helhjärtad mig på nytt, inte bara i din mun, även ditt hjärta. För när Petrus och småningom gick ut och grät bittert, den bittra gråten, den är så djup, då är sanningen så uppenbar, och man är så ilsken och arg och besviken på sig själv. Hur kunde jag svika min mästare? Och han gråter över sin egen svaghet, sin egen brist. Riktigt, ärligt. Där har du den här ångern som krävs för att en sann omvändelse ska ske. Och han omvände sig. och styrkte sen sina bröder och vart ju en av överste prästerna då för i Jerusalem då för den nya religionen kan man säga, kristendomen. Så det är två helt skilda personligheter. Det är Jesus i centrum naturligtvis. Det är Jesus som blir förrådd av Judas och det är Jesus som blir sviken av Petrus. Det är fortfarande Jesus i centrum. Men det finns olika personligheter förhåller sig till på olika sätt till en person som är med sån makt och sån pondus som Jesus har. En del vill vara nära där för att tjäna så mycket som möjligt själv, Judas. När de märker liksom att det fanns inte så mycket pengar att få här, det blir ingen bra position, för han ska ju kallas bland de brottslingarna. Då vill ju inte han vara med längre. Så när han bara på insåg att det blev så, ja då tog han ju så mycket han kunde få ut av sin resa tillsammans med Jesus då, 30 silverpenningar. Okej. Det finns många sådana idag som går med i olika sammanhang och där man utvärderar det ena efter andra. Vart tjänar jag själv mest på att vara? Ja, det är olyckliga människor så, för de blir de stora förlorarna. Sen finns det personer som har högre ideal än så, som funderar på vad är rätt, riktigt och sant. Och så håller man sig till det. Petrus var en sån. Så trots att Petrus förnekade Jesus, så var det ändå så viktigt för han att Jesus var rätt, riktig och sann. Så han omvände sig tillbaka till honom. Så det var det som var den viktiga biten för Petrus. Och de personer som håller sig till rätt, riktigt och sant, även om man måste gråta bittert, även om man förlorar på det, det är frågan om hur många det finns idag sådana, om vi ser bland oss alla. Men Petrus var en sån, och det skulle behövas många fler sådana som tjänade Jesus även om man förlorar på mig, även om man liksom tappar anseende på mig, så gör vi det ändå. Det skulle behövas många fler sådana. I varje fall så fortsätter jag läsa från vers 39 i 22 kapitlet i Lukas. Nu förstå att först hade de tagit nattvarden. Sen kommer den här dialogen och det här. Sen går de ut i Getsemane. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget. Och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av bedrövelse. Då sa han till dem: varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse. Okej, det här är ju Jesus då. Sann människa och sann Gud. Den sanna människan Jesus här gick till Gud och bad: låt mig slippa det här. Han började förstå att han skulle korsfästas. Han började inse liksom hur ont det gör att få spikar genom händerna, att piskas. Hur hemskt det känns när folk spottar på en, när de närmast överger honom och sviker honom och förråder honom. Hur hemskt det känns. Den sanna människan kände så. Den sanna människan gick till Gud och bad: låt mig slippa. Men ske inte min vilja utan ske din vilja. Ja, den sanna guden bad också. Och då lät det så: ske inte min vilja utan ske din vilja. Då kom en ängel och gav honom kraft. Jag vet, om ni någonsin har hört det här uttrycket: be inte Gud om en lättare börda, be om en starkare rygg. Det är det som hände Jesus här. Han slapp inte bördan, men han fick mer kraft. Och den sanna guden hade sitt uppdrag. Och han var sann, riktig och äkta. Och därför måste det ske. Av kärlek till oss tog han på sig all plåga, all smärta. Av kärlek till oss lät han sitt blod rinna över korset och ner på jorden. Av kärlek till oss dog han på korset för oss. Och vart levande gjorde anden och klev ner i dödsriket och gjorde sitt. Av kärlek. Den sanna guden gjorde saker och ting av kärlek. Då kan vi fortsätta. Från 47 versen. Medan han ännu talade kom där en folkhop. Han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Och han gick fram till Jesus och kysste honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som stod kring Jesus såg vad som skulle hända, frågade de: Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Men Jesus sa: låt det vara nog med detta. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sen sa Jesus till översteprästen och befälhavarna för tempelvakten och de äldste som hade kommit emot honom: så mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Alltså översteprästerna, befälhavarna för tempelvakten och de äldste. Och det säger: men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Det kanske inte var så mycket fel på översteprästerna normalt. Men här hade de alltså ingått ett förbund med romarriket. Och romarriket, de stod för militärmakten. De stod för den ekonomiska makten och den politiska makten. Ett oheligt förbund kan man lugnt säga att det var. Och därför rådde mörkret. Syftet var att döda människans räddning, Jesus, människosonen. Och visst var det mörkret som rådde. Sen fortsätter jag från vers 54. Då handlar det om när Petrus förnekar Jesus. Då grep de Jesus och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de upp en eld och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka som fick se honom sitta vid elden betraktade honom noga och sa: denne mannen var också med honom. Men han nekade: nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en man syn på honom och sa: du är också en av dem. Men Petrus svarade: människa, det är jag inte. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: visst var den där mannen med honom. Han är ju Galilé. Men Petrus sa: människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast medan han ännu talade gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Tänk er att Jesus hade förutsagt först till Petrus att det här kommer att ske. Det säger alltså Jesus utan att förkasta Petrus, utan att förakta han. Normalt liksom om vi blir sviken och förrådd och förnekad av någon människa, så blir det som en ovän för oss. Nej, men Gud såg någonting ärligt, någonting sant, någonting riktigt hos han. Så därför uppmanade han honom och hade också bett för han att hans tro skulle finnas kvar trots allt. Så han hade någonting att omvända sig tillbaka till. Och Jesus bevisar väl också sin kärlek här. Att han, när han ser, nu har det skett. Petrus, en av mina närmaste vänner, har nu förnekat mig 3 gånger. Bara för att rädda sitt eget skinn. Och när han har sett det, så tittar han bara på han. Ingen fördömande, säger ingenting. Utan någonting händer. Då går Petrus ut och gråter bittert. Och när det sker, då sker också omvändelsen. Då sker också ångern. Då sker också den här reningen som behövs ibland i våra liv. två personligheter var med kring en och samma händelse kring Jesus, kring Getsemane. Två olika personer. En del tänkte i första hand på att tjäna så mycket som möjligt själv. Jaget var centrum. Petrus var mer intresserad av vad är sant, riktigt och viktigt. Så han var beredd liksom att dö bort ifrån sig själv. Den här bittra ångern, någonting dog där hos han. Två olika personligheter förhåller sig kring Jesus. Och ibland ska vi fundera på vilken är vi. Är jag med Jesus bara för att tjäna så mycket själv? Ja, då kommer du att bli ganska olycklig. Eller är du med Jesus sant och riktigt för att det är den enda rätta, sanna och riktiga vägen? Ja, då ligger du bra till. Men du kommer nog att bli förföljd av världen. För världen tycker inte om Jesus och hans anhängare. De gjorde det inte då och de gör det inte nu. Att vi liksom lever i Sverige och har haft det så bra som kristna, det har vi haft. Herren har skämt bort oss med välstånd, vi har haft fred, sjukhus och skolor har vi haft. Vi har haft rent vatten att dricka, vi har alltid haft mat att äta. Vi är minst sagt bortskämda, för det är inte så att det är något normalt för jordens befolkning att ha det så. Men vi har haft det så. Därför att vi var ett givmilt släkte. Och vi inte bara tänkte på oss själva. Det var så en tid. Jag vet att i Sverige var det viktigt när man fostrar varandra. Det var lätt att säga tänk inte bara på dig själv. Idag är det svårt att säga så. Det är liksom nästan förbjudet att säga så. Men alltså, Judas, han var med bland lärjungarna för sin egen skull. Han ville ha ut så mycket som möjligt själv. New Age är ju så. Så de krafterna, de är igång idag igen. Och all den stund där jaget råder, så att det är viktigare än Jesus, då ligger inte jag något bra till. Vi kommer att ha ett jag, vi kommer att ha en egen vilja, men vi ska alltid veta om att Gud är större. Och hans vilja är viktigare. I Jesu Kristi namn. Amen.